du lyssna på en undervisning från Tornet. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och vara till vägledning i ditt liv. För mer information, gå in på tornet.be.
Jesus, det är ju nästan som man skulle vilja be, egentligen. Hör ni mig? Det var någon som hörs jag bra? Nu ekar det lite kanske. Ekar det lite. Det hörs bra för er, men det som någon sa, jag ska förklara ordet vakuum. Jag vet inte hur jag ska förklara, men det finns här inne. Nu är det lite bättre. Så, jag tror det är ganska bra. Vi behöver egentligen, alltså, egentligen så skulle man ju, när vi träffar så här, be 5-6-7 timmar lite. Alltså, vi skulle behöva gå in lite mer i bön, tror jag. Nu ska vi ändå ta emot av undervisningen eftersom vi annonserat det. Jag hörde talas om en man som heter Mulinde. Jag tror ni, en del av er har hört talas om Mulinde, en böneledare i Uganda. Och för ganska ett antal decennier sedan så var Uganda Afrikas svarta plats faktiskt. Det var en man som hette Idi Amin som var diktator. Jag tror han är muslimsk, animistisk bakgrund. Så det var ganska grymt och fruktansvärt anarkistiskt och oerhört svårt för Guds församling i Uganda. Ändå är Uganda ett väldigt bördigt land. Men så började bönerörelserna ta tag i det. Vi har en lång historia kort. Och det har egentligen verkligen vänt. Det är mycket kamp fortfarande, men det har vänt väldigt mycket. Uganda är verkligen en pärla idag i mångt och mycket. Oerhört starka bönevågor har varit ju i just detta. Och då är det en man som heter just Mulinde, som har bland annat skrivit om att resa upp ett bönealtar och sådär. Han berättar vid ett tillfälle, han blir intervjuad. Och då berättar han följande. Det fanns en person i Uganda, en fruktad häxdoktor och en otroligt stark och kult person som var känd i Uganda, fruktad i Uganda. Men som berättade, som mötte Jesus till frälsning, gör en lång historia kort. Enorm befrielse. Det blev en stor resonemang runt detta. Var känt. Och Mulinde ville intervjua honom för att hur ser ni okulta, när du var okult, hur ser ni på kristna? Och den här mannen berättar, jag blev besatt som barn, alltså redan innan jag föddes. För mina föräldrar var det vi skulle kalla för satanister, alltså de var djupt okult. Så jag blev helgad till demonerna som barn. Så när jag föddes var jag besatt. Det är liksom hans sätt att beskriva det. Och då beskriver han så här, och det här är ju, vi bygger vår tro på Bibeln, men det är rätt intressant. Hur tänkte ni om oss kristna? Då sa han så här, när jag var i den okulta världen, så vi såg det som att det var ett stort täckelse över Uganda. Ett stort moln, ett andligt moln som hindrade Guds välsignelse att regna ner Uganda. Och vår uppgift var att target kristna. Och då bedömde vi kristna utifrån tre kriterier, hans sätt att beskriva nu. Först hade vi kristna som levde dubbelliv. De skrattade vi bara åt. När de bad så var deras böner, det var så här, det var som lama, det kom så här. Det gick inte ens upp. Det bara föll så här, det var ingen kraft i det. Så de var fullkomligt ointressanta för, eller egentligen, vi tyckte ju om dem, att det var den typen av kristna de tyckte vi om. Den andra nivån, det var kristna som i grund och botten levde i syndernas förlåtelse. Och så, men man bad, men man hade inte tro. Det var sådana som vars böner kom upp mot Gud, men kom aldrig igenom det här locket av demonisk atmosfär. Det kom aldrig igenom, så vi fruktade inte egentligen dem. De bad rätt böner, men det kom inte igenom. Men så såg vi de här kristna som levde i den heliga ande, som hade eld. Deras böner var eld, i vår demoniska perspektiv var det eld, det var eld. Och var de än gick så brann det. Det brann hål i detta upp till tronen. Och så fort, och vet ni om det, säger den här mannen till Mulinde. Ni vet väl om att ni har en ängel, varenda kristen har en ängel. Ja, så Mulinde, det kanske vi har. Ja, ni har det, säger jag. Alltså, återigen, vi bygger vår tro på Bibeln. Men varenda kristen har en ängel som bara väntar på att få jobba. Men det är inte vi som befaller änglar, det är Gud som befaller änglarna. Men när bönen, när de troende bad så att det brände hål, då sände Gud direkt en order till änglarna. Och änglarna satte igång, äntligen får vi göra någonting. Jag har en fråga, när arbetade din ängel sist? Har du fått den frågan? När arbetade din ängel sist? Det vill säga, när vi ber i tro på det vi gör, så sänds änglarna ut och betjänar dem som har fått frälsning till arvedel. De är, och äntligen får vi strida, äntligen får vi göra någonting. Det är därför tro är en, och tro är en övertygelse om att det Gud har lovat, det är han sannoliken mäktig att hålla. Är det med tro? Det tror inte gap och skrik för. Tro är en övertygelse. Trots allting annat är det som han säger. Och det, jag måste säga, jag nästan fick ett tilltal här när jag satt innan, precis innan nu. Och nämna om det. Alltså, vi talar om onda änglar, demoner, onda andar. Men de går, alltså, änglavärlden är en realitet. På samma sätt som de onda andarna tittar på dig och mig, tittar de goda änglarna och förundras över, och jag talar till mig själv, hur dumma vi är. Varför gör ni inte det som ordet säger, som anden manar er? Och jag vet att vi hade en kvinna, jag kan berätta det, jag ska inte säga namn, men jag har en person i vårt böne som har gått in lite hälsa. Jag bara tänkte på dig, Anna, okej, jag berättar, jag ska inte säga ditt namn. Jag sa jag. Är någon som skulle kunna heta en? Men vi hade bön här, det var några fredagar sedan, hon brukar komma och är med i bygget här. Och så vid ett tillfälle så var fin ande och jag upplevde, du böjde knä. Och vi andra stod och du böjde knä. Och du har haft en viss utmaning i din hälsa. Och jag bara kände, jag måste gå fram. Så jag gick fram och bad för dig. Under tiden som Anna-Karin bad, tror jag. Och jag bara, jag fick en syn faktiskt. Alltså, det jag ser, för det finns ju en frågeställning för människor som är sjuka. Varför? När kommer mitt helande? Synligt. Jag menar, det är väldigt förståeligt att ställa den frågan. Varför är jag ännu inte frisk? Men som Ann gör för det mesta. Jag prisar dig, Herre, jag tackar dig. Du är god. Jag fattar inte allt, men du fattar. Jag menar, bekänna. Så sa jag, såg som om att änglarna, och det var de goda änglarna, titta på henne och titta på varandra. Här är ett Guds barn som fortfarande kämpar med mig och bara prisa Gud. Alltså. Och det var en sån, alltså, det blev respekt i änglavärlden. Och sen började jag se någonting som jag aldrig bett så förut. Vi skrattar ju åt det efteråt. Änglarna börjar dansa. Alltså änglarna börjar dansa. Av fröjd över. Vilken smörjelse det är att göra det. När allt går väl. Det är lätt att tacka då. Är ni med mig? Men att mitt i motgången. Problemet. Smärtan. Änglarna säger, Gud, du är god. Jag vill inte ha det här. Jag tror på helande. Men under tiden tjänar jag dig. Det är respekt. Så jag sa. Jag börjar be att där har vi änglarnas diskjockey. Jag brukar inte be om änglarnas diskjockey, men det var änglarnas diskjockey. Förstår man rätt? Alltså, en del går igenom tuffare saker, andra, men jag kan inte förklara varför. Vem kan det? Vi måste på något sätt inse det finns mera av kunskaper och inse det vi inte förstår. Nu! Men snälla människa, bara för att du inte förstår, eller jag, betyder ju inte det att inte Gud vet varför. Du och jag ska fortsätta tjäna Gud. Vi ska prisa Gud. Trots att allt inte är perfekt än. Och en del säger det är först det händer som man ska tjäna Gud. Du kommer aldrig tjäna Gud. Det kommer aldrig bli perfekt. Så vi tjänar Gud. Oavsett att omständigheterna ännu inte är perfekt. Vi älskar Gud. Vi tjänar Gud. Vi tror på hans ord. Och en del teologer måste jag med smärta säga, de bygger teologi utifrån sin erfarenhet. Istället för att bekänna den uppenbarelse vi har. Och låta sin erfarenhet växa upp till uppenbarelsen. Är ni med? Ja, men Gud helar inte alla. Det är bara en tidsfråga. Alla här inne kommer bli fullkomligt helade. Det är bara en tidsfråga. Om inte du så sen. Men helad kommer du bli. Halleluja. Det är en tidsfråga. Men under tiden, redan här och nu, kan vi få smaka rikets krafter. Och vi ber för allt och alla som rör sig och inte rör sig. Är du med mig? Så där någonstans vi behöver komma in. Och jag tänker så här, när vi är i bön, och speciellt tror jag när du är i din ensamhet. Och det jag säger, det är så urgammal stig. Så att, sa han någonting nytt den där Anklus? Nej, han bara sa samma sak. Underbart. Om du hör någonting du aldrig hört förut, så bör du liksom lite... Är du med mig? Alltså, vad konstigt om jag skulle fått en uppenbarelse som ingen annan i hela världen har. Då bör du vara försiktig. När vi ber, och när du ber, gå in i din kammare. Stäng din dörr. Och be till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som är i det fördolda belöna dig. Dig ska han belöna. Det är helt otroligt. Vad ska jag få för någonting? Lyssna nu. Det intressantaste är väl vem som ger någonting. Inte vad du, vem ger dig någonting? Kungars kung. Han ser. Och du skapar en respekt i andevärlden. Jag tänker på en sån som Paulus, vi läste här i Apostlagärningarna 19. Hur han var känd i andevärlden. Inte därför att han har stått på så mycket på en plattform. Det hade han säkert gjort, det vet vi ju. Men jag tror inte det är där. Det är i det fördolda. Vi antingen bygger respekt eller förakt i andevärlden. Vi måste orka komma dit hän. När jag är i det fördolda, när dörren är stängd, jag är ensam, då kommer mitt äkta jag fram. Herre, jag går upp på morgonen, jag brukar ofta säga det. God morgon, heligande. Här är jag. Äntligen, säger han. Det är ganska morgontid, men vi har ganska kul, jag och den heligande. Men, och så får man umgås med Gud. Det är för mig är det ljuvligt att göra det verkligen. Men vi är lite olika. Anna-Karin, min fru, älskar att umgås med människor. Och hon är ju lika andlig som jag. Alltså, för Jesus älskade människor. Är med mig? Anna-Karin kan varenda namn på alla på vår gata. Jag vet vad demonerna heter. Så vi är lite olika. Vi är lite olika, vi får respektera det. Men tillsammans. Tillsammans. Halleluja Jesus. Halleluja. Halleluja Jesus. Fader, bara ber om bönens ande. Herre, vi vill inte ha religion. Vi orkar inte mer religion, Herre. Vi vill inte ha religion, Herre. Vi vill inte ha religion, Fader. Vi vill ha relation med dig. Äkta gemenskap med dig. Halleluja. Herre, bara ber att mina älskade syskon här. En del känner jag mer, en del känner jag mindre. Herre, du känner ju alla helt och fullt. Herre, låt oss få en djup relation. Du längtar efter gemenskap. Där vi billigt talat hoppar upp i ditt knä och säger, Herre, far, här är jag igen. Välkommen min dotter. Välkommen min son. Utgjut ditt hjärta för mig. Vad vill du? Vad vill du? Jag vill ha det och det. Ja, men du får inte det. Men det där ska du få. Och det där ska du få. Halleluja, Jesus. Halleluja, heligande. Halleluja, heligande. Halleluja. Så bara lägg igen försiktigt. Vi står inte upp. Bara lägg försiktigt din hand på din bror och syster bredvid. Vi har bett innan vi ber kort stund. Bara be att den helige ande ska bli din borske och bänklandes bästa vän. Bara be att den helige ande ska få större plats. Ta lite större plats. Lite större plats. Halleluja Jesus. Halleluja. Fader, låt den helige ande få större plats i mitt liv. Åh, Herre, den här känsliga anden som lätt blir bedrövad, men som är kraftens ande, sanningens ande, bönens ande, profetians ande. Åh, rabashti kendi. Åh, bara tala ut välsignelser över din bror. Välsignelser över din syster. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Åh, ralamandissa kaya. Halleluja, Jesus. Åh, bara välsigna din bror. Välsigna din syster. Halleluja, Jesus. Åh, Jesus. Halleluja, bara fortsätt en liten stund. Får du ett litet bibelord, bara citera bibelordet. Eller ett litet enkelt ord, bara säg det. Åh, halleluja Jesus. Halleluja, halleluja Jesus. Åh, tack för välsigne, Herre. Åh Jesus. Åh, smärta gå. Smärta gå just nu. Åh Jesus, bara tala ut hälsa. Fader, hälsa till kroppen. Hälsa till själen. Frihet i anden. Åh Herre, ett barn är fritt. Du är fri för Gud. Du ska inte bindas varken av synd eller religiositet. Du är fri, men det finns ordningar i familjen. Men bara be om frihet. Åh Fader, åh, vi är fria under dina ordningar. Åh, bara be om frihet och kärlek och glädje. Far i himlen är glad när du är glad. Han är glad när du dansar, när du sjunger. Han är glad när du gör en god gärning. Han är glad när du gör det. Åh, halleluja, halleluja. Åh, halleluja. Bara fortsätt en stund. Åh, rabashikaydi. Åh, lamandisakaya. Åh, rabashikaydi. Åh, rabashikaydi. Halleluja. Halleluja. Åh. Åh Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja. Allt vill han ha. Om du ger dig allt så ska han ge dig det han har till dig. Det är du som vinner på bytet. Åh Jesus. Halleluja. Halleluja Jesus. Halleluja. Ida, vi sjunger den här sången vi sjöng igår. Allt till Jesus, en gammal psalm. Men vi sjunger den. Allt till Jesus, nu jag lämnar. Halleluja. Vi kan ju inte göra mer än att lämna allt, eller hur? Halleluja Jesus. Vi talar om att vi har en värld, vi lever i en värld, vi är pilgrimer i en värld. Och en pilgrim vet att den rätta hemvisten är inte här. Den rätta hemvisten är hos Gud. Eller med Gud. Och vi ska inte slå ner pålarna för djupt här. Vi har lämnat världen. Vi är i den, men vi är här som missionärer. Vi är alla missionärer. Vi är alla missionärer. Vi är alla missionärer på väg till ett bättre land. Det är den pilgrimsandan vi ska ha. Och vi låter den heliga ande fylla oss, då håller köttet sig korsfäst, så enkelt är det. Livet är den heliga ande. Vi förstår att det finns demoner som är ute för att stjäla, slakta och förgöra. Och det är viktigt för oss att vi har den här andliga medvetenheten över när andar är och färde. Att vi går med Gud och att vi lär oss förstå det och konfrontera det. Jag ska bara gå in på, följ med mig till Lukas 11. Det är så många områden i detta som vi ska också släppa, som Anna-Karin sa, lite ordet fritt sen, och så ska vi be också självklart för varandra här. Halleluja Jesus. Halleluja. Det är sådana här saker vi ska syssla med i Guds församling. Alltså, ärligt talat, prisa Herren, be för varandra, undervisa, fika. Och ha lite roligt, och sen självklart ska vi leva där vi är. Där vi är Guds församling. Så är det. Där vi är Guds församling. Och det är klart att vi behöver lokaler också. Det är kallt att sitta ute nu, så det är inte så. Men det är viktigt att vi får rätt ordning. Halleluja. Lukas 11 ger Jesus en oerhört intressant undervisning om vad de onda andarna gör. Och det är inte en amerikan eller någon annan som har fått en dröm, utan det här är vad Jesus undervisar om. Låt oss titta lite djupare. Vad säger Jesus själv om de onda andarna? Och han om någon vet väl vad han talar om. I Lukas 11 går han in plötsligt ett antal verser, så börjar han tala om onda andar faktiskt. Det är inte det mesta han undervisar om, men det är faktiskt något han undervisar om. Och nu har vi det som tema. Fräls oss från ondo. Okay. Och då säger han så här från vers 24. Och nu ska vi läsa relativt noga, tänker jag. När en oren ande har farit ut ur en människa. Och har någonting farit ut, så har ju någonting kommit in. Om du går ut ur den här dörren har du en gång kommit in i den. Eller hur? Någon gång har en ande kommit in. Och nu är det så här med när det gäller andevärlden, är det lite problematiskt med prepositioner. Är andarna i oss, på oss, av oss, igenom oss? Alltså, är det med mig? Det är för andarna rör sig på ett sätt i en annan dimension. Men utan tvekan är det så här att andar kan komma in i en människa. Och det nytestamentliga begreppet som jag förstår det är daimisomal. Egentligen så handlar det om en demoniseringsprocess. Där vi blir påverkade av onda andar. I olika grader av påverkan. När vi talar om frestelse, vi talar om inleder oss icke i frestelse. Vad är frestelse för någonting? Ja, det finns, ta sexualitet. De flesta av oss är ju skapade med någon form av sexualitet. Annars kan vi ju inte uppfylla det första budet. Uppfylla jorden. Det är det enda bud vi egentligen har lyckats hålla. Men det finns ju en sexuell driftskraft. Det är Gud skapat. Men det finns ordningar i den. Det är ordningar. Har ni hört människor säga så här? Det här är Disneys teologiska tema. Följ ditt hjärta. Det är inte Bibelns. Bibeln, följ Guds ord i Bibeln. Det är för ditt och mitt hjärta är skadat. Jag följer inte mitt hjärta. Jag följer Guds ord. Men i samklang med den jag är och allt. Alltså det är viktigt, det är inte vad jag känner för. Du är inte vad du känner. Du är inte vad du tänker. Du är inte en fisk. Även om du känner att du är en fisk. Jag är ledsen, jag vill inte dränka det. Alltså. Men alltså så är det. Du är det Gud säger att du är. Du är det. Vi kan brottas med saker. Vi kan brottas med identitet. Identiteten är inte i min känsla. Det är i vad Gud säger att jag är. En ny skapelse i Kristus. Jag är en man. En ny skapelse i Kristus. Halleluja. Jag är gift med en kvinna. Jag är mycket glad för det. Nej, men alltså, så är det bara. Så kan vi brotta. Vi har respekt för människor. Brotta, så kan det vara. Men sanningen är sant. Okej, så, men i dessa, som människa så verkar det som att onda andar kan de påverka och de kan komma in i olika grader. Kommer eventuellt in på det med hinder och allting. Men alltså, Om jag i min sexualitet öppnar upp mig för tänkare, för tanke kan flyga. Och ni vet Luthers ord att ingen kan hindra en fågel att flyga över ens huvud. Det går inte. Men man hindrar ju en fågel att bygga bo i håret. Så sexualitet kan finnas här. Man kan komma en orädd tanke. Man kan hamna på en bild som man inte vill i en dator. Men om jag stannar där och börjar odla den, då öppnar jag ju upp mig för en demonisk aktivitet. Jag säger inte att jag är besatt, men jag säger att jag öppnar upp mig för en demonisk aktivitet. Så börjar påverka mig. Och om jag då finner en bejakelse i mig, finns det ju någonting inom mig som kan få mig på fall. Det är ett samspel mellan min fria vilja och någonting i mig och någonting ut. Vad är synd? När vi säger synd. Vad är synd? Förstår jag begrepp på det? Men syndens, vad är syndens aktiva agent? Det är onda andar. En syndens aktiva agent. Det bara kommer över mig. Varför blir du så arg? Det bara kommer över mig. Eller om de säger så här. Jag har hört om mannen som bad om tålamod. Gud, ge mig tålamod nu, på en gång. Alltså, du kan inte befalla fram en tålamod. Men alltså, och vi någonstans måste vi hitta en biblisk och radikal men sund linje här. Syndens aktiva agenter är demoner. Som kommer oftast så gjuter demoner en känsla i det. Om du sysslar med en drog eller med alkohol eller med pornografi eller med vrede, det kommer ofta med en känsla eller förkastelse. Det är som att den berör din känsla. Du får en känsla först. Och det är sedan några sekunder av val du gör. Alltså. Där man säger nej. Alltså antingen nej. Är det inte nej så börjar anden få ett inflytande i dig. Du är fortfarande troende. Du tror på Jesus Kristus. Du vill inte detta. Men. Och den onda anden är också väldigt skicklig. Alltså, den vet ju när du är en svag punkt. Det är därför Bibeln talar om att vi ska hålla oss fly värld, fly detta. Och har man problem med alkohol ska man inte jobba på Systembolaget, ska man inte göra ändå. Nej, men alltså, det jag menar är, alltså, man bör undvika det man har problem med. Okej, okay. Men alltså, återigen, för att gå tillbaka till det här. När en oren ande har farit ut ur en människa, alltså en ande som har plågat en människa. Det finns tre saker som jag förstår det, där en ande far ut. Vet ni vad det är för tre saker som en ande far ut? Det första kan överraska dig faktiskt lite. Men det här utifrån min förståelse, jag har försökt studera så oerhört mycket litteratur jag bara kan runt detta. Och även i min egen praktik, min anakronisk praktik. Mm. Jag skulle säga så här. En ond ande är, den kan fara ut en människa om den söker ett bättre boende. Det låter väldigt intressant. Kanske unda i dina ögon. Men en ande kan lämna en person för att hitta en person som är ännu mer intressant. Och andar vill ju utöva sitt inflytande som ytterst sett handlar om att stjäla, slakta och förgöra. Och ju mer med Gud och ju högre upp du kommer i vissa maktsfärer, jag kan säga, det blåser mer alltså. Och jag är inte dum i huvudet. Om jag skulle vara terrorist, om jag skulle vara, då tar jag självklart piloten. Tar jag piloten får jag flygplanet. Det är därför det är livsfarligt att bygga hierarkiska ordningar med påvar som inte lever i transparens. Alltså. Det är livsfarligt. Alltså. Vi har så många skandaler i Kristi kropp och demonerna dansar. Samtidigt är det bättre att det avslöjas, för de finns ju där fast vi ingenting vet. Eller hur? Så det är därför Gud tillåter klämda tuber avslöjar innehållet. Det är ju i striden och kampen som det avslöjas vad som finns inom oss. Nej, så tre saker kan få en ande att komma ut. Ett, anden lämnar för den söker sig i en annan boning. Den bara vill lämna. Två, det kan vara svårt att förstå. Två, att man driver ut en ond ande. Om jag kastar ut en ond ande ur en människa så försvinner ju inte den anden i universum. Den anden blir ju utkastad från personen i fråga. Sen söker den sig ju vidare. Med förståelse, så du och jag äger inte rätt att kasta andar i den brinnande sjön. Ja, men vad gör jag? När jag befriar en människa så säger jag till en ond ande, i Jesu namn, gå in under Kristi herravälde. Så låter jag Kristus få avgöra vad han ska. Kristus är hårdare än mig. Så jag behöver inte ta reda på. Har ni någon gång funderat på när Jesus befriade mannen på Gedardas område, han som hade legio i sig? Kommer ni ihåg den berättelsen? Då gör ju Jesus, han gör som demonen vill. Har ni funderat på det? Demonen säger, låt mig få komma in i svinen. Och Jesus gör som demonen vill. Inte det konstigt? Men vet du varför Jesus gör det? Här vill Jesus säga någonting. Därför att det viktigaste för dig och mig, det är inte vad demonerna hamnar. De hamnar alltid bland svinen till slut. Det är att människan som lider ska bli fri. Fokus är människan. Och om demonen frivilligt lämnar, låt den gå. Låt den gå. En del håller på att liksom kasta andar hit. Nej, nej, nej. Vi sysslar bara med att ära Gud och betjäna människor. That's it. Rätt fokus. Det finns diken i det här också. Nej, och sen den tredje är när en människa dör. När en människa dör, lämnar den onda anden det liket. För en ond ande kan inte använda ett lik. Och min förståelse av gamla testamentliga ritualer, det finns ganska djupa ritualer i judendomen om hur man ska hantera död människa och så vidare. Alltså det händer massa saker i samband med en människa som dör. Och här ska vi ha värdighet och respekt. Jag hörde faktiskt en man som heter John Wimber undervisa om, nu går jag in på många nivåer här, men vissa länder har vissa huvuddemoner. I England är det oerhört mycket häxeri. Det finns i Sverige också. Han berättar om att häxeri går ofta i kvinnliga led. Och en oerhört kraftfull häxa i London låg för döden. Hon hade två döttrar som hade blivit frälsta. Till mammans fruktansvärda förtvivlan. Men de älskade ju ändå sin mamma som mamma. Men det var jättekonfrontation i anden. Men mamma låg för dörren. Och de var med henne vid dödsögonblicket. Och, det var, och de berättade sen då, jag och Mimmi berättade, det var så fruktansvärt kamp. För demonerna visste, nu kommer jag lämna mamma. Jag vill in i döttrarna. Men där bodde den heliga ande. Och mamman dog. Kan man bara fortsätta? I 30 minuter satt de med sin döda mammas kropp. Och då, och mamma blev inte frälst. Hon tillhörde Satan. Och det var kamp. Efter 30 minuter öppnas mammas mun och hon kräks. Och då släpper demonerna. Så demonerna ville in i mamman. Demonerna som fanns i mamma ville in i döttrarna. Men kunde inte komma in. Och där bröts en släktförbannelse. Vi vet långt kanske tillbaka, hundratals år, kan den här demonen ha gått från släkte till släkte. Men där bröts det. Det är rätt märkligt alltså. Och självklart är det här kunskapen som fullt ut, vi kan lyssna på det, vi kan förstå det, men vi söker Jesus och hjälpa människor. Är det bra? Men det är ju bra om en kirurg vet lite vad som kan hända. Har ni hört om kvinnan eller personen som skulle operera sig första gången? Så låg hon på operationsbordet och sa hon till kirurgen, jag är så nervös, det är första gången jag ska opereras. Ja, men vilket sammanträffande, sa han. Det är första gången för mig också. Man kan säga att det skar sig dem emellan. Men alltså, det är viktigt att förstå det. Alltså, de som är medvetna. Det finns Satans djupheter. Paulus talar om Satans djupheter. Det finns djupheter där. Det finns grader av detta. Vi är alla påverkade av den andliga atmosfären. Visst har ni varit med om när ni kanske har åkt till vissa väckelseområden utomlands. Och säger, när jag kommer hit, det är så öppet. Och så kommer man kanske tillbaka till Sverige eller till vissa områden. Oj, hjälp. Och så blir det tungt. Är ni med mig? Du kommer ju, de första som råder över det här landet, vi är påverkade av, vi är starkare i Gud, Jesus är större. Men det är klart, vi känner av det. Och då finns det olika uppenbarelser runt detta. Jag ska inte gå in på just det i det här läget, men min poäng är, det finns ju en orsak till det. Här är det oerhört viktigt när människor går in i evigheten, så frigörs, om det är en människa som inte har varit fri, så frigörs faktiskt andar. Har du tänkt på det någon gång? Och därför är det otroligt viktigt att vi lever i bön och självklart vittnar också för våra ofrälsta släktingar, speciellt om de har sysslat med okulta och New Age och massa andra, kanske eventuellt kommer in på det också. Det är också en intressant erfarenhet. Ni kanske har sett sådana här tv-program på att i mitt förra liv så var jag med i franska revolutionen. Och vissa kan beskriva ganska märkliga saker. Jag bodde där och där i Lyon 1789 och så beskriver de saker. Men hur kan den här personen veta det? Alltså, det är ganska häpnadsväckande kunskapsbitar. Och så säger jag, men det där är bevis för reinkarnation, säger man. Hon har en gång tidigare levt och så, du vet. Men en annan förklaringsmodell är att den andemakt som talar faktiskt levde i Lyon 1789. Det är därför Bibeln säger att kunskapen, det blir bara värre. Det kommer bli värre och värre ur en aspekt. Har du tänkt på att demonerna också kommer ihåg saker och ting? Jag undervisade faktiskt en gång på ett missionärskonferens i Alingsås, tror jag det var, ganska många år sedan nu. Och jag undervisar lite om detta. Det är några år nu, jag har varit med om lite mer, men i grund och botten det jag kanske säger nu. Då kommer det faktiskt två äldre damer fram till mig och så berättar, Sven, får vi fika med dig? Ja, fika med mig. Och sen, du, jag måste berätta, vet du om? De har varit som missionärer i Afrika, de här två damerna. Så berättar en dam, vi var med om att befria en afrikan. Där plötsligt afrikanen säger, jag vet inte om jag svarar på det språket, men jag talar svenska nu. Det gjorde säkert inte demonen, jag vet inte. Och säger demonen så här, jag har sett honom. Och missionärerna, vad säger du? Säger missionärerna, jag har sett honom. Vem har du sett? Jesus, och det var fruktansvärt. Så berättar de hur de själva hade varit ända ner i Israel på den tiden och varit med och sett Jesus verka. Det var fruktansvärt. Vad härligt sa de här dagarna och kastade ut demonen. Du får tro vad du vill, men en sak är säker. Jesus säger, när en oren ande har farit ut ur en människa, vad händer då? Går den genom ökentrakter och söker. Den går och söker. Alla gånger Bibeln talar om det demoniska, i stort sett alla gånger, så talar den om att de onda andarna är i rörelse. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Demonerna är på research. Hela tiden går de. Eller i Jobs bok, första kapitlet, när Guds söner kommer och åklagaren Satan kommer. Vad har du varit? På en vandring runt hela jorden. Har du lagt märke till? Så kommer en del. Är du med mig? Alltid på vandring. Vi måste förstå en sak. De onda andarna lider. De har förlorat någonting av sina himmelska kroppar. De lider. De har ingen frid. Det gäller människor. Människor som inte har med Gud att göra har ingen frid. Det har inte andarna heller. De har ingen frid. Och de söker efter en viloplats. Varför söker man efter en viloplats? Man har ingen frid. Man är trött. Man har ingen vid. Ska vi tycka synd om de onda andarna? Sannoliken inte. Men de söker. Och det här är ju, det är Jesus. Det är bara att vi läser lite nogare. Och vi har bett några timmar runt varje ord här. När en ond ande äntligen lämnar, söker den. Den är på, det finns det, är ni med mig nu? Finns det någonting i dig som hör mig till? Det är synden igen. Då vill de inte komma och titta. Anna-Karin som är mer helgad än mig. Anna-Karin, nej, det finns ingenting i henne. Är ni med mig? Det finns ingenting i mig. Och vi kan inte hitta någon, kan vi inte få honom på något sätt och ha någon hållpunkt på honom? Och skulle det vara så att vi lever i grundläggande rätt och riktigt, ja då faller vi ju i högfärd och högmod. Halleluja, Gud ska nog vara tacksam och ha en sån som mig. Alltså, ja men vi säger alltså, vi går till det, Gud ska vara tacksam, halleluja. Jag menar, det handlar inte om att du kan ha ett gott och sunt gudsförtroende, absolut. Men snälla någon, vi är tjänare och tjänarinne. Vi måste orka hålla detta. Jag var med och byggde upp en församling. Jag säger det en dag. Jag har så otroligt lätt att hitta fel hos alla andra. Din brorsa och alla andra. Min kollega Thomas. Jag kan säga jättemycket. De är inte lika perfekta som mig förstås. Alltså, lyssna. När högmod kommer in. Om allt går bra. Vad går före fall? Högmod. Alltså, Gud vill välsigna oss med enorm genombrott. Jag tror det faktiskt. Jag tror Gud vill smörja dig med sån smörjelse så varenda cancersjuk blir helad. Men det är bara att säga att du blir livsfarlig. Du blir livsfarlig. Tänk om varenda människa du rör får bli helad. Det är underbart. Men tänk vilket tryck du får på dig. Tänk vilket tryck du får på dig. Människor kommer betala dig miljoner. Bara för att vara nära dig. Och plötsligt så hittar kanske fienden någonting i dig. Och så drar du med dig massor med människor i fallet. Så ju mer vi har med Guds ande, ju djupare måste vi. Alltså, ner i ödmjukhet. Och det är så otroligt svårt. Hur undervisar man om ödmjukhet? Jag skulle önska att ni alla var så ödmjuka som mig. Alltså hur undervisar man ödmjukhet? Jag kommer ihåg att jag gick i bibelskoleklass. Här är faktiskt sant. Jag gick i bibelskoleklass en gång. Och så skulle alla, det här är faktiskt sant. Och så skulle alla avgöra vilken gåva man hade. Alltså vilken frukt man hade var det. Ja, glädje, sa jag. Ja, men det stämde. ja, där var disciplin, absolut. Jag tror jag tar disciplin och sådär. Och så var det en person en gång som fick fråga, han var tyst jättelänge. Jag tror det är ödmjukhet. Alltså, och alla började skratta. Alltså, det blir så fel. Hur säger man det? Men samtidigt va? Ingen var så ödmjuk som Moses. Det säger Gud själv. Ingen var så... Och Gud talade med honom ansikte mot ansikte. Moses, du och jag. Det är fantastiskt. Alltså. Så vi måste hitta hur ska jag umgås med dig, du helige? Då måste vi vara djupt. Gud säger till åklagaren, har du lagt märke till Jobb? Ingen på jorden är som han. Fick Jobb det lätt? Nej. Wow. Vilken fight alltså. Sen kom upprättelsens tid. Kanske bara det ett år, jag vet inte. Upprättelsens tid. Dubbelt igen. Men barnen krossades. Vi vet ju inte hur barnen redde, va? Han fick tillbaka 10 barn. Han fick dubbelt av allt, men inte barn. Barn är inte som djur, egendom. Han upprättade, han fick 10. 3 döttrar och 7 söner. Och Jobb gav dem lika stor arvsrätt. Jag tror på skillnad mellan man och kvinna, men inte i värde. Vi är lika mycket värda. Är ni med mig? Så även om vi tror på bibliska ordningar så handlar det inte om att någon är mer eller mindre värd. Det ska jag säga sannolikt. Gud är så enorm. När smörjelsen kommer, då hittar vi ordningarna. Då blir det varken mansmissbruk eller kvinnouppror. Då blir det ordning. Och smörjelsen, det är dit vi ska. Är ni med? Orkar ni? Jag vet inte varför jag är inne på det här nu. Jag har bara läst 3 ord här nu. Alltså, när en oren ande har fått ut ur en människa, går den omkring och söker. Hittar jag ingenting? Varför hittar jag ingenting? Efter en viloplats. Men om den finner ingen, säger Jesus nu. Vad gör den då? Intressant. Nu finner det betyder att andar har en viss begränsning. Alla andar, det här tror det finns någon människa på jorden. Alla andar har en begränsning. Den här anden finner ingenting. Orkar ni tänka? Läser ni Bibeln så här? Alltså, det ska ungefär ta 2 timmar att läsa ett par verser. Ber igenom det. Då säger Jesus, säger den. Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. Vad betyder det? De onda andarna talar om sig själv i personligt pronomen singular jag. Alla andemakter har egna identiteter. Jag. De talar om sig själv. Jag vänder tillbaka. Andra har minnen. Jag vet var det har varit. Eller hur? Jag vänder tillbaka. Hur kan du veta det? Jag vet ju var jag har varit. Jag glömmer inte. Jag vänder tillbaka till mitt hus. Jag betraktar det som sitt hus. Som jag lämnade. Det vill säga. Här kommer vi till något som är väldigt, väldigt viktigt. Va? Att när vi befriar människor så kan vi inte stanna där. Jag vet att i kampanjmöten i Afrika eller var vi än är, vi har tusentals människor, då kan vi, alltså, ja, det är svårt med individuella samtal. I know. Men ibland funderar jag på vad händer dagen efter. Vi har bett för alla dessa skador. Vad händer sen? Problemen kommer tillbaka. Och säger, och knackar vi tillbaka. Och då inträffar ju någonting väldigt intressant här, va? När den kommer och finner det städat och snyggt. Vet ni vad österländsk meditation går ut på? Att tömma ut ditt inre så att det är tomt. Och blir städat och snyggt. För vem? Det är därför österländsk meditation inledningsvis har, man rensar upp saker och det, man är stilla och mindfulness. Man börjar rensa ut och tömma ut sig. För vem tömmer du ut dig? För du kommer att få någon som knackar på dörren. Så utan Guds ande är det livsfarligt att tömma ut ditt inre. Den kommer tillbaka och finner det städat och snyggt, tomt. Då går den och hämtar 7 andra andar. Som är ännu värre. Vad säger det här? Det finns en kommunikation mellan andevärlden. De känner igen varandra. De kommunicerar. Det är rätt intressant. Som vi, vad säger han? 7 andra andar. Det är oerhört fascinerande detta. Som är värre. Det betyder att det finns hierarkier i andevärlden. Det finns hemska andar och ännu värre andar. 7 som är ännu värre. Vad säger vi? En olycka kommer sällan ensam. Och här finns det många frågeställningar. Jag hinner ju inte gå in. Vi kan ha lite frågor och så. Men jag har förundrat mig. Alltså, det är som att de står på kö. Var det ena efter det andra efter det tredje. Vad är det, Gud? Och så säger Jesus. Jesus säger det här. Och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. Det betyder ju egentligen att vi ska absolut inte befria människor som inte vill bli fyllda av den helige ande. Det är bättre att vi inte ber för dem. Det är säkert. Det är bättre att vi inte ber för dem. Jag vet själv, jag har haft människor som har kommit, man minns ofta det man gjorde förut. Men alltså, jag var på någon ungdomstältmöte, eller vad det var, ett gäng som kom, typ om de var djävulstyrka eller satanister eller vad de var, och ville bli fri. De insåg att det fanns en ond andevärld. Vi vill bli av med det där. Kan du be? Ja, men ni måste bli frälsta. Nej, vi vill inte ha Jesus. Men hjälp mig bli fri. Det gjorde vi inte. Så det är sällan vi säger be inte. Men be inte till befrielse om människor inte vill ta emot Jesus. Därför det kan bli 7 gånger värre. I slutändan. Okej, okay, så det här är alltså Jesu undervisning om det här vi kallar för onda andar. Okej. Har vi kört en timme? Alltså, det är svårt att läsa Bibeln, tänker jag. Nu står jag i så här pedagogisk problematik igen. Okej. Vi går inte in någonting på... Jag tror att vi vet, vi lever i ordet. Vi lever i bön. Vi står emot. Det finns en undervisning om att stå emot. Jag går inte in på det nu. Du vet om att stå emot. Åh! När det gäller andevärlden... Kan vi inte tänka oss fram? Vi talar. Jesus talade, Markus 9, Jesus talade strängt till den orena anden som plågade pojken. Som hade någonting som kastade honom hit. Det kommer ihåg det, Markus 9. Han talade strängt till anden. Markus 9. Du stumme och döve ande, ut ur honom. Döva andar hör. Döva andar hör i anden. Du stumme och döve ande, säger han ju, ut. Och kom aldrig mer tillbaka. Varför säger Jesus kom aldrig mer tillbaka? För han kan komma tillbaka med 7 till. Så Jesus visar oss hur vi ska göra. För pojken till mig. Nummer 1, för pojken, alltid till Jesus. 2. Hur länge har det varit så här med honom? Det är analysen. Hur länge har det varit så här? Jesus visste det, men han lär oss någonting. På ett stort kampanjmöte är det svårt att fråga alla. Men i ett självårsamt, hur länge har det varit så här? Hur länge har du haft den här mardrömmen? Gång efter gång. Alltså, ärligt talat, den kom för 5 år sedan. Alltså, är du med mig? Två för 5 år sedan. Aha. Vad hände då? Eller som jag och Anna-Karin Badfremman som levde i djup depression. När kom det här? Det kom när jag var... Nu kan jag ha fel på något år. Det kom när jag var 9 eller var 10 år gammal. Kom det. Jag var världens lyckligaste pojke. Men det kom när jag var 10 år gammal. Vad hände då? Så berättade han en ganska traumatisk upplevelse. Han höll på att bli dränkt. Och som han upplevde dränkt av några elaka tonåringar. Då kom någonting mörkt över honom. Sen dess har jag depressioner. Mm-hmm. Är ni med? Så återigen, Jesus har någon form av pedagogik här till mig. Hur länge har det varit så här med dig? Hur länge har, nu ser inte vi den i texten, men vi förstår ju att han visste någonting. Hur länge har du haft den här krokryggigheten? I 18 år. Inte 19. Vad hände för 18 år sedan? Vet vi inte vad kvinnan sa i Lukas 13. Jag blev våldtagen. Alltså, är ni med mig? Något hände. Så jag tror, om allt som Jesus gjorde och sa det skulle skrivas, så hade vi haft ett lastbilschaufför. Alltså, det hade varit en jättetjock bok. Så allting är koncentrerat. Vi måste någonstans förstå. Det händer ju mycket mer. Men, än det som vi kan läsa. Att det fanns en dialog. Jag tänkte att jag skulle visa lite hur vi skulle kunna göra när vi ber för människor till befrielse. Vi måste in i det nu. Och du behöver sannoliken inte gå 7 års teologisk utbildning. Där du knappt tror på namnet Jesus längre efteråt. Inte teologiska högskolorna. Det finns många bra bibelskolor. Så är det ju. Men jag säger det bara. Just det. Så kom in i Markus 9 här. Men vi tar en lite snabbt grepp på det här. Jag brukar ställa grund. Jag ska ta väldigt, väldigt översiktligt nu. Jag är ledsen att det går så fort. När du ber för en människa så bör man fråga, precis som Jesus gjorde, vad vill du att jag ska be för? Är du med mig? Vad vill du att jag ska be för? Det är en väldigt enkel fråga. Vad vill du? Jesus möter 2 människor, du kan läsa om det själv. 2 blinda människor i Matteus 20. Du kan slå upp det själv sen, Matteus 20, vers 29. Här står 2 blinda människor. Davids son, förbarma dig över oss! Blinda. Och Jesus kommer fram och säger, vad vill ni? Eller vad vill du att jag ska göra för dig? Ja, men snälla Jesus, det är väl uppenbart. Ja, men han ställer frågan. Vad vill du att jag ska göra för dig? Vad ska vi be för? Det är jätteviktigt att vi har den respekten. Det kan ju hända att någon säger, jag är inte här för min egen son, jag är här för min son som håller på att dör. Och du håller på att be och be, alltså, och välsigna, välsigna. Ja, absolut, men det är inget fel att du ber. Det är aldrig fel om jag ber i kärlek, men det är ju bra att fråga. Vad vill du att jag ska be för? Och när du hör människan, så hör du vad hon säger eller han säger. Men du tänker på, herre, vad säger du? Vad säger du? För den andra frågeställningen är, nu hade jag haft tid, nu hade jag skrivit, vad vill du, eller vad är ditt behov? Det andra är, varför lider den här människan? Eller varför? Och där kan det komma sådana tankar som oförlåtenhet. Till exempel. Eller bitterhet. Eller förkastelse. Människor som har gått igenom skilsmässa. Förkastelse. Jag är ingenting värd. Ingen kan älska en sån som mig. Och demonerna säger, exakt så är det. Är det med mig? Så vi ställer frågan, varför? Varför? Och det påverkar ju lite hur vi ska be sen. När vi känner detta. För det, då kommer det fram. Det är någonting som plågar mig. Varje natt jag lägger mig så är det som att det kommer över mina gamla synder till exempel. Det är en ande av plåga. Och jag tycker det är underbart när kvinnor eller män kan säga, jag har någon som plågar mig. Då brukar jag fråga, har du bekänt? Jag har bekänt min synd 100 gånger. Du, 99 gånger var onödigt. Har du bekänt din synd, är du förlåten. Ja, men det känns inte så. Det är inte dina känslor som avgör. Det är Guds ord som avgör. Du är förlåten. Första gången var det Guds ande som manade dig till syndabekännelse. Sen är det en andemakt som plågar dig. Det finns ingen fördömelse. Vi måste orka hålla fast det. Och jag har upptäckt, och både Johanna och jag har upptäckt, att det är så många människor som lider av fördömelse. Jag har misslyckats kanske i ditt äktenskap. Jag har misslyckats med mina barn. Jag har misslyckats. Ursäkta mig, brukar jag säga ibland. Dina barn, men du lever väl fortfarande? Ja, men du är inte färdig än. Just det, jag lever ju. Du är inte färdig än, människa. Ja, men vi är ärrade. Vi har misslyckande. Vem har inte misslyckande här? Och skulle jag gå ut i strid, jag är officer i det svenska militären, jag är ju bataljonspastor. Nu har man ju kommit upp i vissa ålder med rullarna, så här, men jag är det verkligen. Och jag älskade ordning och reda, för jag har så mycket bokstavskombinationer. Så jag tycker om ordning och reda och befalla. Jag kunde befalla en kompani. Som reservofficer kunde jag befalla en kompani på 200 man och gå på gudstjänst. Det är underbart. Eller fältkorum då, som det heter. Det är absolut underbart. Och jag säger, det är underbart att ha 200 icke-troende framför sig, i regel. Då säger jag så här, ni skrattar åt mig idag, men en sak ska jag säga, brukar jag säga till er gubbar. Är det strid? Är det skarpt läge? Kommer ingen av er att skratta. Det finns inga ateister i skyttegravarna. Inte en enda. Nej, alltså alla fattar det. Och så till officerarna som jag skulle träna då, så att alla ni officerare, nu ska ni skriva ett brev hem till en änka. Att deras man har stupat. Hur skriver ni? Och till barnen. Och efteråt när vi gjorde utvärdering så här, det var det mest svåraste vi hade gjort. Det funkar inte med massa babbel. Så återigen va. Så behöver vi komma in i. Det finns ingen fördömelse. Du är. Det är ordningar som gäller. Det är sanningen sätter oss fria. Så är du plågad, säg sanningen till demonerna. De hatar det. Och ni vet ju vad Bibeln säger i Uppenbarelseboken 12. När Lucifer kastas. Deras bröders åklagare. Har ni lärt er det som kallas för the courtroom of heaven? Känner ni till den undervisningen? Guds rättegångssal. Hur många? Det är många som inte har hört. En del av er har hört lite om det. Daniela förstås som har hört det mesta. Några stycken. Men alltså, vi behöver. Alltså, Anna-Karin. Till hösten. Om Herren dröjer. Om Herren lever och vi dröjer. Nej, om vi lever och Herren dröjer. Vi måste undervisa, skriv ner det. The courtroom of heaven. De flesta saker som har med bön att göra handlar om den himmelska rättegångssalen. Det är ett sätt att förstå det. Gud är domaren. Hans ord avgör allt. Men vi har också en försvarsadvokat i Jesus Kristus. Som också är vår förebedjare. Och vi har en sky av vittnen. Och vi har en åklagare. Uppenbarelseboken 12. Dag och natt anklagar han Guds utvalda. Dag och natt. Och nu ska jag säga något som är jättejobbigt. När åklagaren anklagar Sven Almqvist inför tronen. Har han tyvärr rätt? Alltså, ni måste förstå. Lucifer ljuger inte inför Gud. Han darrar inför Gud. Allt han säger är sant. Till Gud. Inte till dig, men till Gud. Sven, då ligger du illa till. Ja, jag är under klubb. Men, vad står det? Det övervunno honom genom lammets blod. Halleluja, din är äran. Halleluja, Samuel. Jag kan också sjunga. Amen, Ida. Lyssna nu. Jesus har tagit min synd. Så när åklagaren vänder sig till Gud säger, Sven, hur kan du välsigna Sven? Jag vet vad han har gjort. Då är det som om fadern vänder sig till sin son. Stämmer det? Nej, säger Jesus. Jag har tagit hans synd. Bra, säger fadern. Jag ser ingenting hos honom. Halleluja. Då kommer åklagaren till mig. Sven, jag vet vad du har gjort. Jag vet din synd. Upp, upp, upp. Topp. Du får gå till Jesus. Han har tagit min synd. Jag tycker inte om Jesus. Nej, men det är jag. Han har min synd. Halleluja. Halleluja. Alltså, så är det. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. För livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån den. Jag är fri. Halleluja. Jag är fri. Och ni har hört det förut. Jag tycker om det här. Om han påminner dig om ditt förflutna. Kan du påminna honom om hans framtid? Den är het. Du ska kastas i helvetet i den brinnande sjön. För den är gjord för dig. Kommer ni ihåg? Förstår ni att de onda andarna vet mycket? Jesus kommer över på Gadaras område. Vad säger de? Vad har du med oss att göra i en människokropp? Du Guds helige. Har du kommit för att plåga oss i förtid. Vi vet att du ska plåga oss en gång. Men nu. Visst är det häftigt? Nu vet vi inte vad Jesus svarade, men jag tror han sa, yes, det har jag. Halleluja. Jag har kommit för att sätta människor fria. Så det är så, det här va, Jesu blod. Teologerna vill inte att vi ska tala om blodet. Det vill inte demonerna heller. Slakta religion, säger de. Men halleluja, det här, kära vänner. Alltså, när man är med i en befrielse. Ska jag ge dig ett stalltips. Om demonen är seg, säg. I den son som blev kött för, i den Gud som blev kött för min skull. Demonerna hatar inkarnationen. För demonerna blir besegrade av en människa. Människosonen. Det är det som är det stora. Det är en människoson som har krossat honom. Men han blev stungen i hälen. Han blev korsfäst. Så. Vi har någon form av dialog när vi ber. Och är det. Det här är ju en ande som plågar dig. Syster och broder. Då säger du, nu ska jag bara be att du ska bli fri från det här. Och så vänder du dig i trons till den onda anden. Ja men är den i på av ut. Strunt samma i prepositioner. Den finns där. Det känns obehagligt. Gjorde det första gången jag simmade också. Alltså, det är inte din känsla som avgör. Du ska tala i tro. Och säga, du ande som plågar min syster här. I Jesu namn. Hur vågar du plåga Guds egendom? Hur vågar du plåga Guds egendom? Alltså, är ni med mig? Men det kommer ett moment till här. Vad som har hänt är att nu talar jag om en människa som kanske är tro på Jesus. För det första är att jag har tagit emot Jesus. Det är det första vi gör. Alltså, frälsningen, syndaförlåtelsen är den första. Jag ska komma in på ett nyckelord sen. Med avsägelse. Det är så viktigt med avsägelser. Och jag har ju stått här i 2 timmar och härjat nu. Alltså, men så här är det. Nu ska jag förstöra en sak här. Om det här är pedagogiskt dåligt att jag gör det med det här, men ändå. Alltså, när du och jag säger ja till en synd. Visst, vi öppnar upp oss för en synd. Vi vet att det är fel att gå in på det där och med sexuell oro. Men vi tar det som ett exempel. Eller vi tar något som inte är så känsligt kanske. Jag vet att jag inte får själviskhet. Det är också svårt också. Men vi tar någonting. Det här. Nej, vi hittar på någonting. Det här är en synd, säger vi. Och jag säger, ja, men jag vet att det är fel. Men jag, ja, men välkommen in. Jesus, förlåt. Tack Jesus. Jag kom in. Ja, Jesus, förlåt. Men till slut så blir demonen hemmastad lite. Va? Och till slut så kan det bli så att den blir som att den är van och känner igen sig hemma hos dig. Därför du välkomnar ju. Du ber om syndernas förlåtelse. Och så. Och du blir förlåten. Det kommer till en viss punkt. När du möter kanske någon i förbundstjänst och säger, du behöver avsäga dig. För vet du vad demonen säger? Jag har rätt att plåga henne. Hon har ju välkomnat mig. Hon har ju sagt, jag är ingenting, om det är fördömelse eller vad den är. Då är det dags att göra så här. Du måste lära människor att avsäga sig. Och vad betyder det? Demonen är jurist. Den säger, nu är jag en demon, ursäkta mig, det är hemskt att säga så, men jag är inte det, men jag är i spelet. Jag har rätt att plåga, för jag har en inbjudan här. Sven Almqvist inbjuder mig till detta. Vad ska du göra? Jag tar den här synden. Och så skriver jag den här synden. Den har jag problem med. Och det har jag inte det, för jag skriver det. Tablettmissbruk eller vad det är. Det har jag aldrig gjort. Men jag säger det. Härmed skriver jag detta. Nu river jag. Och så tar jag den. Och så river jag den. Nu river jag inbjudan och säger, du är inte inbjuden längre. Är du med mig? Jag är renad synd från synd. Jag bryter inbjudningskortet. Jag river sönder det. Härmed avsäger jag mig allt tablettmissbruk i Jesu Kristi Nazarens namn. Jag gör det ogjort. Amen. Om det nu är det. Skriver ner det. Och så kan man bränna det. Man kan tända på det. Gärna i en brandsäker miljö. Så. Vad många hus som brinner ner. Bränn ner. Så. Så, nu har demonen ingen juridisk rätt längre. Och då kan det tredje nivå. Syndernas förlåtelse 1. Avsägelse 2. Det tredje är. I Jesu namn. Gå! Och kom aldrig mer tillbaka igen. Du är inte välkommen. Enkelt uttryckt är det. Och det är bra. Och du kan göra det själv. Men det är ju bra. Om du har någon som du har förtroende för. Som är med och hjälper dig med det. Men det kräver ju ett mått av öppenhet. Är du med mig? Och då blir det ju någon form av exponering mot någon människa du har förtroende för. Men det är så starkt här. För när du hör, har det här plågat dig länge, avsäg dig den juridiska rättigheten som demonen anser sig ha. Och frihet till barnen. Gud vill ge dig frihet, det kan jag säga 100%. Okej. Och sen börjar man be. Sen finns det faktiskt, när man ber, klockan är 4:20, 1 timme och 20 minuter har vi talat nu. Ni börjar bli trötta också. Jag tänkte att vi skulle stå upp 5 minuter och rasta lite. Så ska jag gå in lite konkret på vad kan hända. Hur ska vi göra? Vi har nu syster Andersson här. Här är en smal och fin syster Andersson här. Hon ska bli fri. Okej? Hon har ingen mick än. Så henne ska vi hjälpa. Och så ska vi ge lite enkla råd bara. Okej? Herre, vi tackar dig för det namn som har blivit givet. Namnet Jesus. Herre, tack för det beskydd som finns i det namn. Tack att det finns ingen makt som är starkare än det namn. Det finns inget blod, det finns ingen kraft som kan övervinna ditt blod, Herre. Och vi tackar dig för ditt ord, Herre, som gör att fienden drivs på flykt. Det står skrivet, Herre. Halleluja, Jesus. Och tack att all fruktan får gå, Herre. All fruktan går, Herre. Halleluja. Far, jag vill bara be om en sak också. Jag ber om alla dem som står nära och kära oss, Herre. När vi rör om lite i grytorna så här, Fader. Så ska du sända ut änglar. Vi ber att du gör det som beskyddar våra barn. Och våra egendomar. Och även om de inte ens går i lydnad så ber vi om beskydd. Herre, ditt folk kan be om beskydd, Herre. Herre, tack för det. Tack för det. Halleluja, Jesus. Varsågoda och sitt ner. Halleluja, Jesus. Vi pratar lite om min fru. Vi tänker så här lite. Vi kan tänka oss, det var en lång dag, va? Men alltså, vi ska självklart ta en stund och be också. Ska vi göra. Men jag vill ändå säga det. Att för oss var ju det här dagen en liten testballong. Förstår ni vad jag menar med det? Vi har ju ingen anmälan och inget sånt där. Vi ville ha så öppet som möjligt. Jesus gjorde ingen anmälan. Vi förstår att det kanske behövs ibland. Men vi tänker kanske att det skulle... Jag tror också väldigt mycket på något som kallas för genomsyrande bön. Alltså att vi ber igenom saker och ting längre. Och det behöver man ibland ännu mer fokusera, tänker jag. Så vi hade lite tankar på om... Vi tar med oss en sån här undervisning. Vi ska ha en stund av bön idag också. Men vi kanske kan öppna ett forum där vi ber ett par timmar. För genombrott. Är ni med mig? Alltså, Gud kan göra snabba saker, självklart. Så hade Paulus, eller ännu mer Jesus varit här, så hade det gått. Det gick fort. Han bad. Och det hände. Men vi är ju inte där än. Utan vi kan ibland behöva ropa och be genomsyra med bön, va? Kan vi få ta med oss någon form av mandat och så återkommer vi. Den här hemsidan www.tornet.be, den är precis i uppstart, så där kan vi börja. Det står inte så mycket där nu, det är bara en bild så, men där kommer vi kunna kommunicera. Det är svårt att ringa, men där kan man komma in och titta. Och vi hyr ju här, vi har ju tillgång till den här lokalen, vi har ju mycket aktivitet här, men så det är en lite ordningsfråga också hur vi blir, va? Och även nu i februari så tror vi kanske att vi kommer vara på en plats där vi kan vara kanske dubbelt så många, så. Men vi får se hur Herren leder. Du är med ändå, så jag nämner om det, så, för det kan finnas behov av att be igenom. Jag hade ett vittnesbörd, ska jag inte peka ut någon här, men jag hade ett vittnesbörd faktiskt från några stycken som berättade hur man bad igenom en person, och man bad i 4-5 timmar, och sen bröt det igenom. Måste det ta 5 timmar? Nej, men det kan göra det. Alltså, är ni med? Och då kommer vi till det som handlar om förbön för demoniserade. Och nu har vi gått in på någon form av teologi runt detta. Vi vet att det finns, vi vet att vi ska stå emot fiender och allt detta. Men vad gör man när man ändå vill hjälpa människor till befrielse? I grund och botten så tycker jag det är bättre att göra det i en liten grupp än i ett stort kollektiv. Är med mig? Är man på kampanjmöten, är man på kampanj? Så jag är inte så, men alltså, i regel så är det ju bättre. Och då brukar man säga några enkla puckar som jag skickar med till dig. Och när man ska hjälpa människor till befrielse så bör man ju veta att det finns ett behov av befrielse. Är med mig? Och det här är också väldigt viktig insikt. Hur vet man om det bara är själsliga problem eller demoniska? Det är en bra fråga. Då kan jag säga så här, alla äkta demoniska problematiker är också själsliga. Men alla själsliga är inte direkt demoniska. Hör ni det? Människor kan må dåligt och känna oro och det finns även sjukdomar. Ytterst sett är ju allt onda, det vet vi. Men alltså direkt demoniska, så det är väldigt viktigt. Vi kan inte kasta ut köttet. Det går inte, vi kan liksom inte... Kött går i Jesu namn, går inte. Jag har prövat jättelänge. Men onda anda kan vi kasta ut. Så här behöver vi faktiskt ett mått av gåvan att skilja mellan andar. Därför det finns människor som kan ha psykiska utmaningar. Det finns människor som kan vara själsligt trött. Och är ni med mig, så att vi inte börjar kasta ut saker som inte bokstavligen finns där. Då blir det ännu mer själavård sen. Men nu när vi har en distinkt behov. Här är det en människa som behöver bli fri. Och hon, eller han, vet om det. Och första gången jag var med om detta, jag skulle nog säga att det var första gången, jag har berättat det vid något tillfälle eller annat, men då var jag ungdomspastor i Tyresö faktiskt. Eller ungdomsledare i Tyresö. Där vi en kille som heter Lars som blev frälst, vi bara tyckte ut för honom. Och sen blev jag ungdomspastor i Eskilstuna. Och han kom till mig efter att vi hade bett till frälsning till honom. Och han sa, Sven, det är något som inte stämmer. Och det är att när vi kommer i en atmosfär av andlig kraft så börjar jag hosta. Och jag var otrolig, jag var riktigt pingstnörd. Så det var liksom, man ska vara försiktig med livets ord och såna grejer. Och det var, jaha, började du hosta? Jaha, det var inte bra. Jesus kan bota hosta. Ja. Och så började jag be för honom. Och när jag började be för honom så började han hosta. På ett sätt som, alltså jag kan inte, jag vill egentligen inte härma, men det blev... Jag bara kände hur det reste sig inom mig. Sluta hosta. Nej, men det är ju därför jag är här. Sa han. Ja, just det. Det är därför det här. Det blev nästan en bråk. För han hostade. Jag, så här, jag upplevde att han störde mina grannar. Jag bodde ensam. Jag var ju, bodde i en lägenhet i Eskilstuna. Min första tjänst. Så jag sa, Lars, du kan inte vara här. Du stör. Ja, men hjälp mig då. Ja, okej, vi åker till kyrkan. Så åkte till kyrkan, gick ner i källaren i Pingstkyrkan Eskilstuna. Och jag minns en dag, jag satte mig på stolen och ska be bort din hosta. Och jag gick och bad, Jesus hosta, försvinn. Och plötsligt, och Gud är mitt vittne. Plötsligt kommer en annan personlighet fram i hans inre. Och säger, han är min. Han är min. Och det var så här, okej. Och nu ska vi se, har jag läst en bok där. Jag kunde ju homiletik, kyrkohistoria, exegetik. Men hur var det med det här nu då? Alltså, jag tror jag gjorde, alltså, det hade varit nästan en skämt. Och jag var ensam, och det värsta var, jag säger det ärligt, jag visste inte vem jag skulle ringa. För hade jag ringt så tror jag hade fått höra, gå och lägg er. Har ni sett på någon video nu igen? Alltså från något fel håll. Alltså, det är säkert, jag lovar. Jag visste det. Så jag visste inte vem jag skulle ringa. Jag tänkte, jag måste bara hjälpa honom. För han, och jag gick, Jesus hjälp, försvinn, hej. Det var med hans personlighet. Det är via ögonen du får kontakt med demonerna. Och det var hans personlighet, Sven hjälp mig. Och så kom den annan upp svart. Och det var aggressivande. Och fram och tillbaka så här. Vid ett tillfälle sa Lars, vi slutar med det här va? Nej, sa han. Vi orkar det mer. Hjälp mig. Och till slut så blev det faktiskt så. Att jag mer eller mindre orkade inte längre. Så det blev reasonably rätt alltså. Så i Jesu namn, se mig i ögonen. Kommer svarta ögon fram. Nu orkar jag inte längre. I Jesu namn, ut ur honom. Försvinn härifrån. Så. Det är borta! Och jag, det var jätte... Jag höll på länge alltså. Och då bestämde faktiskt jag mig. Jag ärligt talat bestämde jag mig för... Nej, men det här är ju... Alltså, det här är ju en verklighet för människor. Så är det ju. Det är ju en verklighet för människor. Och vi får ju tycka vad vi vill. Det är en verklighet. Skulle vi fråga människor, tror jag, i vårt land, inte många skulle säga, du, att demoner finns, det vet vi, men finns Gud? Finns Jesus? Är ju snarare frågeställningen där ute alltså. Och då måste vi ju visa någon form av kristendom där Jesus är oerhört respekterad i andra, fruktad i andra världen. Men att vi gör rätt. Och när vi nu ska be för någon, menar jag att vi har ju det här med att smörjelsen kommer och befriar. Och det är ju underbart när det är så automatiskt. Det vill jag ju ha. Men vi får ta dem en och en. Va? Och då tror jag att när vi vet att en människa, vi kan kalla det här personen för Lars nu. Då. Nej, någon som heter Lena här. Nej. Lena, här är Lena. Men vi vet att Lena har problem. Hon har vittnat om det. Hon säger, jag behöver bli fri. Hon säger, jag tror på Jesus Kristus. Hon har bekänt, jag avsäger mig allting. Vi har sagt, jag avsäger mig allting. Hjälp mig, jag är plågad. Då bör man vara några stycken. 3-4 stycken. Inte 14. För de här, vi leker med tanken att hon har en stark demon. Alltså, eller en andemakt över sig. Över sig, i sig, strunt i proportion. Där finns en andemakt. Som kommer ut genom hennes mun. Och det är verkligen så att de är oerhört skickliga på andemakter. Speciellt om det är starka att spela ut dem som ber. Och därför ska man inte vara för många. För många kockar. Utan man är en litet team där någon leder. Det måste alltid vara någon som leder det hela. Sen kan den som leder, om det är en lång process, kan den som leder sig, härmed överlämnar jag ledarskapet till min fru nu. Alltså, är det med mig? Men någon måste leda. För demoner kan säga, jag lyder inte dig. Jag lyder bara henne. Så, alltså, det skapar otroligt mycket konflikter. Så någonstans bara enkelt, vi har ett team. Vi ber om blodets beskydd över nära och kära. Vi rör om i andevärlden. Och så börjar vi bara be att Guds ande ska börja verka över henne. Är du med mig? Och då menar jag så här i alla fall, det var min erfarenhet, att när vi ber att Guds ande ska, vi kan prisa Herren en stund och man kan ha på olika sätt. Men när Guds ande börjar verka, då kommer ofta demonen upp här i ögonen. Vi har ju suttit hemma i vår lägenhet, eller vårt hus bor vi ju här uppe. I vårt hus där vi har haft någon som har haft sin släkting med sig som har haft problem. Och plötsligt så har anden så här. Och släktingen, vi börjar skälla våra släktingar först. Förstår ni? Oj, det är min släkting. Vad gör ni? Ja, vi gör ingenting. Vi bara avslöjar det som finns. Är ni med mig? Men det är underbart. Demonerna visar sig. Är det jättepositivt? Därför nu kommer du upp till ytan. Det är inte hemskt. Det är underbart. För Lena är det jättebra. För det fanns där även fast inte något visade sig. Och då, enkelt uttryck, så ska det egentligen gå till så här. Att se mig i Jesu Kristi namn, se mig i ögonen. Och så säger man bara rakt upp och ner. I Jesu Kristi namn befaller jag dig, du orenande, ut ur Guds egendom och kom aldrig mer tillbaka igen. Jag talar med viss stränghet. Okej, är med mig? Och grundregeln är att hon hostar till eller hoppar till. Oftast är det inte krångligare än så. Men problemet kan ju vara när det kommer fram en till och en till. Va? Och speciellt om andarna också inte ger sig till känna. Är ni med mig? Men det är alltid genom ögonen. Jag vill inte se på dig. Nej, men jag vill att du ska se på mig. Alltså, först har vi kommit fram till att hon vill vara här. Annars kommer polisen. Alltså, jag vill vara här. Alltså, Lena, vill du vara här? När man är i en befrielsesituation bör man ha en dialog med personen i fråga. Lena, nu pratar jag med dig. Hur går det? Hur mår du? Så det är jobbigt, men det är bra. Fortsätt. Är ni med mig? När en demon kommer upp och inte vill lämna, då oftast finns det någon form av orsak. Varför vill den här demonen inte lämna? Och då kan man ibland ha en dialog med personen. Lena, jag måste fråga. Här behöver vi den helige ande. Lena, är det någonting som... Och jag kanske har en dialog med teamet. Är det någonting... Vi får flera av oss får upp någon form av oförsonlighet. Är det någon som du har svårt att förlåta? Jag förlåter alla. Ja, jo, du förlåter alla, Lena. Men är det någon? Ja, det finns en person. Kan det komma upp? Då överlämnar vi det till Gud. Och så ger vi... Alltså, demonen kan hitta en orsak att vara kvar. I princip får inte en demon vara hos en kristen. Glöm i nu. Jag tror inte att en kristen kan bli besatt, men kan bli påverkad av en demon. Om till och med Jesus säger till kyrkans ledare Petrus, tig Satan, så kan vi också be för människor. Så. Och då kan det komma fram någonting som gör att hon ber om förlåtelse, gör upp, och då går befrielsen lättare. Det kan också finnas ett moment där, och man ska ta det med viss försiktighet, där man faktiskt, för Jesus gör det. Vad är ditt namn? Vad är ditt namn? För får du namn över någon, så får du ett visst makt över den. Eller hur? Om jag säger Samuel. Direkt. Och hugga alla till. Och ger demonen sitt namn, då kan du ofta förkasta sig. Då vet du ju lite av problematiken. Vad har hänt i ditt liv egentligen, Lena? Mamma och pappa älskar inte mig. Okej. Okay. Alltså man hittar någon form av rot, va? Mm. Så namn avslöjar mycket. Vi hade en kille en gång som vi befriade. Han hade varit en hitman. Han har alltså mördat människor. I en viss maffia. Det var i Östeuropa. Han talade svenska och engelska. Så han var en hitman. Han var mördare alltså. Och han kom upp med ett namn som var ett namn på någon form av kampsport. Vi var flera stycken, tre, fyra stycken var vi då. Jag ledde det hela. Och han försökte slå mig. Men han träffade mig inte. Jag skojar inte. Jag vet inte, det var övernaturligt. Jag bara satt så till. Han nådde mig inte. Och han blev till, jag fick namn på den, tala ut det namnet. Och med det namnet, och så sa jag det, jag kommer inte ihåg vad det var riktigt nu. I Jesu namn, du, så sa jag namnet, ut. Och han föll ner och hade vissa krålade. Han blev fri. Det som är roligt med den personen var att många år senare, faktiskt ganska många år sedan, så var jag på en konferens. Kommer två grabbar fram med ett visitkort. Pastor Ivan, mamma, vet du vad det här är? Nej, pastor, jag känner ingen pastor Ivan. Snuff, jag vet inte vad det var, Pols namn. Pols namn, kan inte ens Gud uttala. Jo, det kan han. När man är Pols namn. Vem är det här? Ja, men Sven, kommer du ihåg, så berättar de, när vi bad för den här. Ja, den här hit, ja, det är han. Han är pastor nu. Det är ganska roligt, faktiskt. Alltså, ärligt talat. Det var väldigt glädjande för mig att höra det då. Nej, men återigen. Så på något sätt försöka göra det. Det är en ganska ovanlig situation inledningsvis, så, men gör det så naturligt, övernaturligt som möjligt. Alltså. Vi ska hjälpa. Det viktigaste är Lena, inte demonen. Och om demonen säger, jag vill in där, jag vill iväg dit. Ja, men gå dit då. Bara gå, Jesuna. Bara gå. I Guds herre väl. Det viktigaste är att Lena blir fri. Och att man har kär. Man ska inte bara slå Lena, sparka på Lena. Alltså, jag har sett sjuka saker. Du sparkar inte på demon. Du ska vara respekt för Lena. Lena, nu frågar jag dig. Vill du ha en kopp kaffe? Jajamensan. Alltså, är du med mig? Försöka hitta någon avspändhet i det tydliga. Och man behöver inte ha målsättningen att hålla på i flera veckor. Men ibland kan det behövas. Och jag och Anna har varit med i en fall där vi har kommit fram till. Vi har inte löst det. Vi mäktade inte med det. Det är inte Lenas fel. Ja, visst är det demonens fel. Skamligt för oss. Eller hur? Alla läkare lyckas inte med alla operationer. Eller hur? Men man kan lära sig. Och vi kanske säger, vi behöver, nu kommer det här med tonen, vi behöver ett kontext av människor som ropar och ber. Som gör att när folk kommer in och säger, vad är det här inne? Här trivs inte demonen. Nej, men det gör vi. Halleluja. Alltså, är det med mig? In. Vi behöver det mer i Sverige, tror jag. Inte i första mer aktivism, mer den helige andes närvaro. Det är det vi behöver. Det är därför jag började det här med att Paulus klädesplagg. Det är inget märkvärdigt med oss, men det är märkvärdigt med Gud. Och den helige ande. Så lite det. Sen är det faktiskt så, det är märkligt nog, är det faktiskt så att det finns vissa saker som man kan ändå säga. Va? Och jag hade ett tillfälle när jag bad för en person. Och demonen ville inte lämna. Och då brukar jag göra så här. Då går jag undan. Helige ande. I din bibel står det att alla andar måste böja sig för namnet Jesus. Det gör inte den här anden. Vad är det för fel? Jag vet mycket specifikt ett tillfälle. Jag tar det som ett exempel ett flera gånger. Det andra säger till mig. Ta bort korset. Vilket kors? Ta bort det hon har runt halsen. Okej. Ja, just ja. Det var inget vanligt kors. Det var ett annorlunda kors som var knutet. Hon hade köpt, var har du fått det där ifrån? Det där köpte jag på en resa i Afrika. Jag köpte det så fint alltså. Ta bort det. Varför det? Ta bort det. Vi tar bort det. Pang! Blir hon fri direkt. Demonen högg fast vid, ja. Vad ska jag säga? Alltså, jag frågade anden vid det tillfället. Hörde jag anden? Och det blev frihet för den här personen. Och då hade vi kämpat ganska länge. Alltså. Och jag menar, varför händer ingenting? Så återigen. Det går inte riktigt bara att göra ett, två, tre på det fjärde skor. Vi måste någonstans vara beroende av den heliga ande, tänker jag. Är ni med mig lite? Så att vi inte bara kör någon sluggerteknik här. Men människor måste bli fria. Och vi är kallade till det och vi måste någonstans börja undervisa om det. Så. Och jag tror att det är på område efter område. Många som har substansberoende. Många som har missbruk på alla olika plan. Absolut att det kan finnas vanor. Det kan finnas själsliga sår och allt detta. Men många gånger behöver man bli fri alltså. Fri från andemakt. Fri från ande. Faktiskt alltså. Och här behöver vi komma in. Och det är klart har vi haft. Och här tänker jag med bön och fasta också. Det är, nu går vi inte in på fasta, vi hinner inte det. Men alltså, fasta för mig är ett uttryck för bönens ande kommer. Alltså, fasta det är liksom ingen magi, men det är bönens ande kommer. Alltså. Det är det som jag ser som styrkan här. Tänk om man någon gång skulle ha ett gäng som vi här inne. Vi går in och ber och fastar. Är det med mig verkligen gör det? Alltså, full respekt för att vi kan göra på olika sätt, men åtminstone ett par veckor i alla fall. Och sen bara kommer människor med behov in. Så vi kan börja se saker och ting. Jag tror vi måste dit hän. Mer än vi tillsätter en kommitté till. Eller vi behöver inga mer. Första hand det. Ur gamla vägarna. Jesus bad och fastade i 40 dygn. Han drack vatten i 40 dygn. Varför har vi inte gjort det? Jag lägger ingen... Men alltså, jag vet, men ärligt talat alltså... Så vi har ju vapen till vår och sen då när vi hjälper människor till befrielse så vet vi att det kan bli jobbigt. Vi har ett ansvar faktiskt att eftervård är viktigt. Det är jätteviktigt med eftervård. När Jesus befriade pojken i Markus 9 så blev han fri, men han låg ner som död, står det. Då gick Jesus och böjde sig ner och reste honom upp igen. Det får ju inte vara så här att operationen lyckas men patienten dog. Alltså, då är det ju fel va? Vi måste ha kärlek till människor. Det är otroligt viktigt. Jag har varit med om många karismatiska sammanhang. Det är oerhört mycket ande men det är inte mycket kärlek. Alltså, vi sårar fler än vad vi hjälper. Det blir inte bra i slutändan. Men om vi kan hitta den här styrkan och kärleken då är vi någonstans nära Jesus va? Men jag vill ändå sluta här. Vi ska ha lite Q&A. Men säger det så att jag vet att jag berättade det förut, men det är så fascinerande. Min egen pappa som ju han växte upp i Philadelphia. Min farfar var en ledande bröder i Philadelphia. Var med i Levi Petrus, byggde i Philadelphia. Och pappa ville inte böja sig. Han var pianist och musiker och drack inte så att han var en parkbänksalkoholist, men han hade problem med spriten. Så enkelt är det. Och vill inte böja sig. Men han blev frälst. Och sitter, Kalle träffade min mamma. Han bildade familj, jag är mellanpojken. Och han gick ut som, på den gick man 3 månader på bibelskola. Han gick på 3 månader och fick ett fält. Nu går man 3 år och hittar inga fält. Men i alla fall, så att han gick ut på tjänst. Började tjäna Gud alltså. Och sitter på, jag var väl duktig att tala. Han sitter på en resa. På ett tåg ensam. Och det är som att det kommer de här frestelserna över honom. Att han ska gå till restaurangvagnen. Och han bara, Jesus, jag gör det. Men han kämpar tyst för sig själv. Och kunde inte ropa högt självklart på tåget där. Och in kommer en man i tåget. En man som heter Tage Sjöberg. Och det var Stanley Sjöberg och Kjell Sjöbergs pappa. En missionär. Pakistan. En gudsman alltså. Han kommer in i gången. Och pappa sitter och kämpar där. Och han bara går förbi pappa. Pam! Blir pappa löst. Och han bara går vidare. Och mig veteligen fick han aldrig reda på att han blev pappa till hjälp. Fick aldrig reda på det. Men runt Tage Sjöberg blev folk befriade. Det var inga gap och skrik. Utan han bara gick. Fri. Det är det mest sunda. Tycker jag. Alltså, det är det sundaste. Ändå. Att det här närheten av Gud. Va? Så jag tänker vi skulle fråga lite Q&A här. Men alltså, tack för att ni orkade höra. Vi har talat oavkortat i 4 timmar. Men återigen, vi behöver tränga djupare in. Vi behöver tränga djupare in. Vi behöver få erfarenhet. Och jag menar för allt i världen. Ja, men det blev inte perfekt idag. Nej, jag åker skidor. Jag ramlar 3 gånger. Alltså man lär sig. Det är det som är min poäng. Man lär sig lite.